så vi kör igång med Hebreerbrevet 10 från 35 och framåt. Då säger Herren: kasta inte bort er frimodighet. Och i grundtexten där så handlar det om kläder. Det ska ni veta sen. Och det ger en stor lön. Ni behöver nämligen uthållighet för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ty ännu en kort tid så kommer han som ska komma, och han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva av tro och vidare. Men om han drar sig undan, eller som det står på grekiska, täcker över sig själv, kommer det där igen. Då finner min själ ingen glädje i honom. Men vi hör inte till dem som drar sig undan eller täcker över sig själv och går förlorade. Nej, vi hör istället till dem som tror och vinner våra själar. Både tron och rättfärdigheten i Bibeln beskrivs alltså som något som vi får av Gud. Och det flyter fram ifrån denna överflödande nåd som han har skänkt oss i Jesus Kristus. I Romarbrevet 5 så står det så här: alltså liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Det vill säga rättfärdighet genom tro. Och i Galaterbrevet 2:16: men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus för att vi ska stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. För genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Här står det i den grekiska texten två gånger att du ska stå som rättfärdig genom Jesu Kristi tro. Då kan man undra, vad då genom Jesu Kristi tro? Jo, du får tron av honom. Och det står även i Romarbrevet 3:22, så står det att du blir rättfärdig genom Jesu Kristi tro. Det är intressant, va? För den tron som vi får ta emot ska sedan riktas mot någon, va? Den ska riktas mot Jesus själv. Vi får tro för att den ska riktas emot Jesus, va? Den sanna tron som vi får, den drar oss till Jesus, eller hur? Så vi får tron för att vi ska vakna och dras mot Jesus. Och där ser vi då Johannes 6:44 till exempel. Det står: ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Ja, han ger oss Jesu Kristi tro. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen, alltså när tiden är slut, så ska vi stå upp. När jag vittnade om min frälsning i Kungsbacka för 2 veckor sedan, hur Gud talade till mig, då fick jag denna tro som en skänk från ovan. Och helt plötsligt så föds jag på nytt av Guds levande ord. Jag gjorde ju ingenting liksom för att få tron. Det var Jesu Kristi tro. I min ande då, som blev på nytt född, kunde jag snart uppleva 3 saker. Det ena var ju överbevisning och trofasthet. Och sen upplevde jag ett hopp. Jag upplevde ett hopp att det kommer att ordna sig. Jag visste det. Det kommer att ordna sig. Och sen den tredje var: nu ville jag lyda, och jag gjorde det av glädje. Tänk vad Gud kan skapa en människa som är så borta och så fientlig egentligen mot Gud som vi är. Så ger han allt det här, va, för att vi ska gå. Han förbarmade sig över mig och skänkte mig den frälsande tron. Det står i psalm 107:20 något underbart: han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från fördärvet, undergången. Och i första Petrusbrevet 1 och vers 23 så står det: ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Guds levande ord som består. Nu har jag studerat det här ämnet, ande, själ och kropp, en hel vecka här. Och jag har lyssnat på gamla kinesiska predikanter som jag älskar. Stephen Kang och Watchman Nee och de här riktiga. Då säger de så här att anden i oss har Guds medvetande när vi föds på nytt. Den var ju död va, men när vi föds på nytt så får den Guds medvetande. Och själen i oss har självmedvetande. Och kroppen är världsmedvetande. Va? Det är ju sinnena, smak och allt det. Va? Nu åt de alltså av det förbjudna trädet och förlorade billigt talat sina kläder. Man förlorade friheten och frimodigheten. Och nu börjar man drivas av fruktan för straff. Fruktan för döden. Va? Fruktan för straff. Och Watchman Nee säger, det här är intressant, att den på nytt födda anden i oss får tre stycken egenskaper. Ett, du blir medveten om Guds närvaro i din ande. Två, du har gemenskap med honom i din ande. Tre, nu får du ett renat samvete genom anden i din ande. Och det där var häftigt liksom. Hur man liksom bytte tankesätt. Det som man förut struntade fullständigt i om man klampade på. Kunde man inte göra längre. Jag hade fått ett nytt samvete. Jag kunde inte agera eller gå eller göra det jag gjorde förut. Utan nej liksom. Jag har fått ett nytt samvete genom den heliga ande. Som jag sa förut. Det är ju inte för vår egen skull han föder oss på nytt. Utan det är för hans skull va. Vandrar på vägarna för hans namns skull. Visst är det inte sant? Vi blir inte frälsta för vår egen skull, även om många lär så. Men så är det faktiskt inte. Vi blir frälsta för hans skull. Och vi får uppleva ett nytt liv i oss. Och det ska levas för hans skull. Alltså ser ni självmedvetande och ande här. Ande och själ. Galaterbrevet 2:20. Där tar Paulus upp det här. Och nu lever inte längre jag. Jag drivs inte längre av själen alltså. Uppfylla dess begärelser. Utan Kristus lever i mig. Och det liv som nu strömmar inifrån och genom mig. Lever jag nu i min kropp. Det lever jag i tron på Guds son. Som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Något nytt har börjat står det va. Något som vi inte kan påverka. Men något nytt har börjat. Och det är livet i Jesus. Du kan inte rå för att du blir glad. Att du blir inspirerad när du läser Guds ord. Helt plötsligt så blir Bibeln som var en död bok förut. Får liv. Det du läste förut och det var liksom dömande. Och det, men nu får det liv. Sven Reichmann brukar säga så här att 9 av 10 själavårdsfall handlar mer eller mindre om fördömelse. Det är intressant. För då har vi förlorat våra kläder, va? Eller hur? Då har vi ersatt det andliga med det själsliga. Då kommer vi in i självmedvetande och då förlorar vi ju då rättfärdigheten som är livet i oss. Tankarna börjar liksom ersättas istället då för vad vi har. Uppleva tacksamhet och allt det här va. Så börjar vi ju vad vi inte har. Förstår mig rätt nu. Och då säger Paulus så här: halleluja, det här är underbart. Men vi känner, vi har upplevt, vi vet det som skriften säger: vad ögat inte har sett och örat inte har hört och vad människohjärtat inte kunnat ana eller upplevt, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Det här kan inte en själisk människa ta emot va. Men vi har upplevt att vi som tar emot tron, den här vi får av Jesus, då börjar han att förklara saker för oss. Som vi öppnar våra ögon för det, vi blir gudsmedvetna. Vad finns det i Gud? Och sen fortsätter han: ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Det är precis som en oerhörd djup källa av nåd som man gräver, och så stoppar han ner det i vår ande, och vi får uppleva och vi förstår vem Gud är. Va? Vem vet vad som finns i människan utan människans egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utan Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan den ande som är från Gud, för att vi ska få uppleva och förstå vad Gud har skänkt oss. Och där står det charisomai då på grekiska, som betyder ur nåd. Vad Gud har skänkt oss ur av nåd, eller ur nåden. Och det är ju detta som strömmar i oss, som kännetecknas av tre saker, va. Och det står i första Korinthierbrevet 13. Det är tro, och det är hopp, och det är kärlek. Det är det som kommer i vår ande där Gud lägger ner. Tro, hopp och kärlek. Och det står i första Johannes då. Kommer ni ihåg det? Fruktan, va. Det är ju tanke på straff. Tanke på straff. Och kärlek driver ut all fruktan. Så inom oss så arbetar Gud ifrån din ande och utåt, va. Han liksom pumpar bort allt som har varit. Och så förnyas vi dag för dag egentligen. Eller hur? Fast vi kanske inte upplever det alltid. Utan ibland så känns det faktiskt som det går bakåt. Men då gör Gud något som vi inte kan förstå. Och då kan vi tacka honom för det också. Ja, jag har varit med om många gånger att vi har blivit förts in i saker vi inte kan förstå. Men sen om något år eller två. Jaha, Gud, nu förstår vi. För vår kunskap är ganska begränsad på den här sidan evigheten. Och så står det mycket riktigt då i första Korinthierbrevet 2:14 att en själisk människa kan inte ta emot det som tillhör Guds ande. Går det att komma åt andra hållet då? Går det att ha den här sjungande, jublande tron och hoppet och kärleken och sen förlora alltihop? Går det? Ja. Det ser vi i Galaterbrevet, för det står ju att ni började ju så bra, står det ju. Det jublades och korset var levande, och så kom det in instruktion. 7 punkter till framgång, det är instruktion till exempel. Det behöver inte bara vara 10 Guds bud, utan instruktion, lag, Torah. Det kan vara böcker vi går efter och läser i våra grupper, och så ska vi göra. Det är instruktion. Är ni med? Det behöver inte vara 10 Guds bud. Instruktion, det kan vara vad som helst i princip. Man kan alltså falla ur nåden, Galaterbrevet 5:4. Har du fallit ur nåden, då strömmar ju inte längre det där, va? Den där källan, livet. Vad tror ni händer då? Om tron ger rättfärdighet. Rättfärdighet är ju frikännande från dom. Om den strömmar i dig hela tiden genom nåden och tron, vad händer då om du faller ur nåden? Ja, det blir svaret är lika med fördömelse då. Tankar på straff. Jag tror att många församlingar idag har hamnat i detta. Tankar på straff. Man har fallit ur nåden. Och man har liksom gått in i det här med böcker och information och massor av sånt. Och så det här livet. Till exempel nådegåvor, det är ju av nåd, va? Charisma, utflöde av nåd. Vi ser inte mycket av de sanna nådegåvorna idag. Tyvärr. Jag längtar dit. Man kan få Kristus att sluta verka, står det i Galaterbrevet 5:2. Det är ju han som är källan till allt. Galaterbrevet 5:2, så står det att Kristus blir verkningslös i er. Han verkar inte allt det här goda, va? Och så står det i både i Romarbrevet 4:6 och i Galaterbrevet 4:15. Och så står det att den äkta tacksägelsen slutar. Kommer ni ihåg det där med ögonen, va? Har du andliga ögon så ser du vad du har. Och när de stängs så börjar du längta efter det du inte har. Men det finns hopp. För Paulus säger att han har nåd och kraft att kunna föda dem på nytt igen. Halleluja, vilket underbart hopp. Det finns alltså hopp om nya väckelser, sanna väckelser, nya nådeutgjutelser. Och det kommer genom Kristus då. Många församlingar idag, de förstår inte hur man ska ta sig tillbaka igen. Man har kanske förlorat den här nåden och fallit ur nåden. Och så kommer det liksom så här paketlösningar. Samfunden brukar erbjuda olika paketlösningar. Det är instruktioner på olika sätt. Böcker, församlingstillväxt brukar vara namnet på dem. Men det är instruktion och det är lag. Och det leder bara till ytterligare fördömelse. För det gör all instruktion. Nu ska ni få se vad Paulus säger. Första Timoteusbrevet 1:5. Han pratar om visioner. Men det är inte vilka visioner som helst. Nu ska vi läsa här. Vad all förmaning, instruktion, syftar till är kärlek ur ett rent hjärta och ett gott samvete och av en uppriktig tro. Alltså utan täckelse. Det där livet jag pratade om från början, som börjar i vår ande, ni vet, som av tro, kärlek och hopp. Det ska passera ifrån din ande och sen rakt ut genom din själ, och så ska det börja påverka resten av församlingarna. Halleluja, då kan vi börja älska din nästa. Du kan ge hopp till din nästa. Du kan föda tro till din nästa. Vad då med? Genom din mun. Du börjar predika evangeliet i den heliga andes kraft och det påverkar alla. Och så står det: men detta mål har somliga förlorat ur siktet, där man har blivit blind då. Och så förfallit till tomt prat. Om vi förblindas ser vi alltså inte målet mer och börjar tala tomhet. Den som talar tomhet gör det givetvis för att hans inre har förlorat rikedomarna i Kristus Jesus. För vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Så finns det rikedomar här, så kommer de också visa sig genom munnen. Eller också börjar vi tala själiskhet. Och då blir det tomma tunnor och de brukar skramla högst, säger de. Ordspråk. En sån församling som inte har detta mål som man nu nämner i första Tim 1:5 liknar Paulus vid Mose. När härligheten, rikedomen va? Från Gud i vår ande försvinner, då måste det ersättas med täckelser av olika slag. Paketlösningar, böcker. Läs den här boken nu i 40 dagar så ska ni få se. Eller 100 dagar var det visst kanske. Instruktion. Död. När Abraham offrade Isak, vad tror ni det var en bild på? Nu ska vi se på äkta väckelsen. Jo, den som älskar sin far eller sin mor, där står det agape. Det är Guds kärlek va? Så nu ska ni förstå varför det står. Det kan låta lite grymt, men det handlar inte om det ligger inte på det planet. Agape, det är Guds kärlek. Kan vi inte ha själva? Den som agape sin far eller mor mer än mig, han är inte mig värdig. Och den som agape sin son eller dotter mer än mig, han är mig inte värdig. Han pratar om två olika kärlekar va? Familjekärleken och gudskärleken. Vad hände sen när Abraham gick upp på Moria berg och i tro offrade bildligt talat sin son och visade att han älskade Gud mest? Ja, det blev väckelse, eller hur? Så började den föda. Och så fick han höra rykten att den började föda. Och så började han rykten att den började föda. Det var ju löftena va, som skulle hända. Det skulle ju bli massor av barn. Ja, församlingstillväxt. Det var ju precis det målet han säger i första Tim 1:5. Vad all instruktion syftar till är agape ur ett rent hjärta inifrån och ut. Och ett gott samvete. Detta mål har somliga förlorat ur sikte och förfallit till tomt prat. Ja, jag behöver inte säga mer för ni vet att det är precis det här man har gjort på vissa ställen. Var har rikedomarna i Gud försvunnit? Andra Korinthierbrevet 3:13 säger att Moses hade ett täckelse för sitt ansikte så att de inte skulle se att härligheten försvann eller rikedomen försvann. Ja, nu har ju församlingarna minskat med 300 på 3 år, så att nu måste vi ju göra något, va? Ja, de såg ju att det saknades. Ser ni att det är samma som Adam och Eva, va? De var nakna och sen såg man att det saknades något. Deras ögon, deras ande, ur den nåd som en gång fanns, där rikedomen strömmade från Guds nåd rakt in i deras ande, som gjorde att de inte behövde vara rädda för dem. För det var ju precis vad som hände i början. Utan man kunde jubla och tacka Gud. Man såg vem man var. Nu byttes det plötsligt bort. När man åt av ett annat träd. Och så upptäckte man att man var naken. Något saknades. Vad ska vi nu klä oss med? Kommer ni ihåg vad jag läste från början för text? Släng inte bort era kläder, va? Er frimodighet. Ser ni samma bild? Själen kan bara ta emot information och kunskap om Gud. Baserat på denna falska tro kan hon utåt sett verka hur andlig som helst. Hon kan till och med utlysa en sån kunskap och en sån tro att hon tror sig kunna flytta berg. Vad tror ni Paulus menar i första Korinthierbrevet 13 till exempel? Jo, han pratar om gnosticism, va? För det var precis det som var här igen, va? Kunskap, hemligheter, tro. Känner ni igen samma gnosticism idag inom trosrörelsen? Exakt samma sak. Då var vi där igen. Första Korinthierbrevet 13:2. Om jag ägde profetiskt, står det. Det står inte gåva, grundtexten. Den är fel. Det står inte grundtexten. Det står förmågan att kunna se in i framtiden. Ja, men den kan ha två källor. Det vet ni, jag berättade om i Kungsbacka att jag var hos en spådam innan jag var frälst. Hon såg in i mina ögon att jag skulle bli frälst. Så uttydandet av profetia behöver inte vara från Gud. Det finns en okult mörk källa bakom. Det är den han menar här. Kristen tro som går in i spådom. Tror ni har det idag? Ja, det kan jag tala om för att vi har. Men som allt tro pekar inte den på Jesus, va? Nej. Men all sann tro som är skänkt ifrån Gud pekar på Jesus. All profetia, all tro pekar på Jesus som är sann. Men det gör inte en okult tro. Nej. Lägg märke till vad ni hör. Det handlar om vad vi ska bli, vad vi ska göra, hur stora vi ska bli. Okult! Hade det varit sann, hade man målat upp rikedomarna, vem han är, vad han har gjort. Är du med? Det är skillnad. Det är som natt och dag mellan de här två linjerna. Men vi förstår det inte. Varför samlas man i tusentals på arenorna och lyssnar till skräp? Man vill höra. Gå till Gamla Testamentet. Folket ville höra lögn. Det är samma sak idag. Man vill höra lögn. Om jag ägde profetisk spådom och kände alla hemligheterna, gnosticism, va? Och hade all kunskap, gnosticism, Och jag hade tro. Men inte den tron som kommer från Gud, va, som riktas tillbaks på honom. Utan tro på min egen förmåga. Hur många vi är. Hur mycket pengar vi har på banken. Hur bra det har gått för församlingen. Baserat på den tro tar jag mina steg. Det är en jätteskillnad mot sann tro. Detta kommer från själen och inte från anden. Och då säger Paulus, om du har denna tro, den felaktiga, då är du ingenting. Är inte jag någonting? Nej, då är du ingenting. Det är tomt. Jag har nu kört två predikningar innan och visat att första Korinthierbrevet handlar om gnosticism. Och nu ser du det ytterligare en gång. Och i andra Timoteusbrevet handlar också om gnosticism. Där pratar han om två gubbar som heter Jannes och Jambres. De satte sig upp emot Mose. Och det står att de satte sig upp emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet. Aha. Spådom, va? Just det. Trosrörelsen. Ja! Trosrörelsen. Vad skulle det annars betyda? Det ska alltså komma i den yttre Kristi kropp innan Jesus kommer tillbaka. En andemakt som gör under och tecken, men som inte riktar sig mot Jesus och förhärligar honom. Det är antikrists ande som ni har hört ska komma, som redan nu finns i världen. Det är en falsk tro. Den håller inte provet. Men den sanna tron gör under och tecken och samtidigt befriar från slaveriet och vänder människan till Gud. Där har du skillnaden. När Guds ande gör under och tecken, så gör den inte för din skull. Den gör det för att du ska bli fri och få dina ögon öppnade och riktade mot Jesus. Två vägar igen. Lyssna på nätet, gå in på YouTube. Jämför de här två vägarna jag nu målar ut för er, så ska ni få se gnosticism. Det här är häftigt också. Ytterligare gnosticism. Första Korinthierbrevet. Det vi kan ta emot i den här tidsåldern är ytterst begränsat mot vad som kommer alltså. Första Korinthierbrevet 3:9. Till skillnad mot vad gnostikerna lärde då, som lärde att du har fullheten och arvet och riket redan nu och här i hela dess fullhet, det är bara att ta ut. Så säger Paulus att det inte är så, utan vi förstår till en del, vi profeterar till en del, men när det fullkomliga kommer, han levde ju efter Jesu uppståndelse, va? Men när det fullkomliga kommer, ja, vi basunens ljud menar han ju då, klart. Ja. Då ska det förgå, profetian och allt det här, utom kärleken, för den kommer ju att bestå. Underordnandet av kungen betyder ju det. Lydnad. Första Korinthierbrevet 13:12. Vad härligt det är med sanningen. Ser ni vägarna? Och jag säger bara halleluja, tack Jesus. Nu är det bara folk, ni som hör det här, och välja väg. För ni vill väl nå fram? Ja. Lyssna nu. Första Korinthierbrevet 13:12. Nu ser vi som en gåtfull spegelbild. Men då, när basunen ljuder, va? Då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, mot gnosticism. Men då ska jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Nu består tron, hoppet och kärleken i vår ande, va? Given av Gud, av nåd, för att förhärliga honom. Men störst av dem är kärleken. Gåtfull spegelbild på grekiska. Här ligger en djup, underbar hemlighet. Först betyder ordet att reflekteras i något som kan vara som ett spegel. På den här tiden hade man ju gamla kopparspeglar som kvinnorna liksom speglade sig i. Man såg ju knappt hur man såg ut. Och det är kanske skönt det ibland. Ja, ni förstår vad jag menar. Man såg inte verkligheten. Nej. Tvåan då. Så kan det betyda det här också. Det kan betyda som genom ett mörkt glas. Vi som fotar kallas ju för ND-filter, eller hur? Men de som tittar på solen och solförmörkelserna vet ju att du är tvungen att sota hela glaset. Nästan så ett tvättsglas kanske funkar. Om du håller det mot solen, till och med när det är full mån, eller vad heter solförmörkelse, så kan du faktiskt skada dina ögon. Du är tvungen att ha så det nästan inte syns. För då ser du en liten bit av solen bara. Och då säger Paulus att så här är det på den här sidan evigheten. Men gnosticisterna lärde ju att vi har fått fullt ljus och full kunskap och alla nådegåvor och allting. Nu ska vi bara vandra ut och inta hela världen och stampa den under våra fötter. Ja. Det är alltså inte fel på ljuset, va? Det är fel på oss. Ljuset är inget fel på. Nej. Det strålar ju från himla ljusets fader. Där finns ingen skiftning mellan ljus och mörker. Konstant ljus. Men vi kan inte ta emot. Jag tänkte säga det. Det är ju så vanligt att man har fart upp i himlen och glott på Gud där uppe och så. Förstår ni? Vi skulle förgås. Skulle bara bli liksom atomer. Sån härlighet av Gud. Men när Jesus kommer tillbaks, då ska det stråla. En dag som är så väldig och är så stor och är så full av härlighet och ljus. Så att det kommer att stråla genom det här glaset, så du kommer att få se honom som du är i din ande. Och bli förvandlad i ett enda nu. Och det står om Jesus i första Lukas 1, så står det: en soluppgång från höjden ska besöka oss. Ju Jesus, Guds son, han som alltid kopieras sen genom solen och ni vet allt det här. Men han är solen, bild på. Och Jesus är världens ljus, va? Precis som solen är också, Johannes 8. Och en dag så ska det här bli så intensivt så vi ska förvandlas. Jag ska läsa ifrån Malaki. Nu börjar ni fatta vad Malaki handlar om. Malaki, se dagen kommer. Ja, han ska ju komma den dagen. Det handlar alltså om Herrens dag och Jesu tillkommelse. Den dagen kommer att brinna som en ugn. Då ska alla högmodiga som har förlorat sina kläder och alla som handlar ogudaktigt vara som halm. Dagen som kommer ska bränna upp dem, säger Herren Sebaot. Och den ska lämna varken rot eller kvist. Men för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Halleluja, då är det slut. Vi kommer ihåg sången vi sjöng, va? Då är det slut med sjukdom och tandläkare och allt vad du vill nämna i den här världen. För då kommer det fullkomliga när han strålar fram och vi får se honom som han är. Ingen kan se honom från den här världen som han är. För han är för stor för det, va. Vi kan bara ta in lite grann. Men det är fortfarande inget fel på ljuset. Han kan bara gnista till lite i våra liv, va? För annars förgås vi helt enkelt. Tack käre Gud. Hans inträde i världen hade som uppgift att upplysa oss om vägen. I vår ande, va. Upplysa oss och visa oss vägen. Och vi kan bara vandra på den vägen om vi är på nyttfödda och har ljus, va? Då ska alla högmodiga, det är motsats till de förkrossade och ödmjuka, va? Eller hur? Högmodiga ska förgå, står det. Men då har du några andra folk, det är de som är förkrossade och ödmjuka. Det är alltså de som har förstått vem kungen är och böjt sina knän inför honom. Det är ju agape, va? Lydnad. I Efesierbrevet 1, 9, 10 kan du skriva där. det är förkrossade och ödmjuka, alltså en bild på dagens barn. Dagens barn, som man Paulus skriver. De rättfärdiga. Vi läste att de ska ha liv genom Jesu Kristi tro. De frikänns alltså i domen när han kommer. Och drivs av den helige ande. Och titta nu, ska ni få se när Gud börjar verket. Då börjar han inifrån och ut. Därför är det så här att när Bibeln talar om helande. Jag vet att Elvor har haft en helt underbar predikan om detta en gång här. Så handlar alltså helandet inte om dina tummar eller dina knän eller din rygg eller vad den är. Utan det innebär att du ska få Guds ande att driva din ande, som ska ta över din själ, och din kropp ska lyda. Det är inifrån och ut. Därför står det så här: må fridens Gud, 1 Tess 5:23, må fridens Gud själv helga er, göra er hela, så helt och fullt, att er ande, själ och kropp bevaras hela. Hela. Så att ni inte kastar bort kläderna, va? Just det. Utan att ni fortsätter drivas av vår ande. Ända i mål. Om ni förstår här. Trofast. Så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er. Oss var och en. Han skall utföra sitt verk. Det är underbart. Och ni har läst i Romarbrevet hur han gör. Jo, han gör det genom yttre omständigheter och inre formning. Därför är det ingen slump det du och jag går igenom. Han sätter upp gränser före oss. Och så verkar han invändigt, alltså med sin helige ande. Så att vi blir mer och mer lika hans son. Det finns ingen av oss som vill följa Jesus som kommer undan den här vägen. För det här är vägen. Och det ska leda till vår frälsning. Jesaja 57 är ett underbart kapitel. Där ser du hur Gud är arg. I början, vers 1, 13 plus 17. Guds vrede är upptänd. Och sen helt plötsligt så vill han inte att vi ska förgås. Vers 16 och 1 Timoteusbrevet 2, 4-6. Han vill ge oss landet till arvedel, och vi ska få även besitta hans heliga berg, 57 och 13. Dessa löften gällde nu för Abrahams säd och hedningar. Både hedningar och Abrahams säd, alltså. Det är både hedningar och judar. Löftet gällde alla som kommer in under hans beskydd. Och i psalm 91 så står det om hans beskydd. Då står det: hans beskydd är en hemlig plats. Står det i psalm 91, vers 1-4. Och där står det att platsen också är under keruber. Pratar han om arken och nådastolen, eller? Ja. Eller hur? Vilken plats i gamla testamentet stillade Gud sin vrede? På nådastolen! Eller? Guds hemliga ställe. I det allra heligaste finns det en ark. På arken finns det en nådastol. På nådastolen stillade Gud sin vrede genom bockars blod. Men nu, hur stillar han sin vrede nu? På samma sätt. Men då står det så här: att Jesus är framställd för oss som en nådastol. Romarbrevet 3:25. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Vart skulle den vända tillbaka till sen? Till oss. Till honom. Tacksägelse. Nåd. Den vänder åter, va. Vi ska vara som ett heligt tempel, står det. Byggas upp. Hur byggs man upp? Cellgrupper och blir stora och vi. Eller ska det byggas upp inifrån? Så att vi genom kärleken kan bryta igenom och nå andra. Just det, va. Så vi byggs upp till ett heligt tempel som kan frambära andliga offer som genom Jesus Kristus i oss är Gud välbehagliga. Kära älskade vänner, tänk nu på de här två vägarna igen. Så förstår vi att det är många som vandrar på fel väg. Tron vi får av Jesus och nåden ska förvandla oss inifrån och ut och vända tillbaka igen. I tacksamhet, i nåd och kärlek mot vår nästa. Det ska inte göra oss mäktiga och stora. Det ska förkrossa oss. Och det står om Jesus. Jesaja 57:16 så står det: jag ska inte gå till rätta för evigt, inte ständigt vredgas. För då skulle deras ande försmäkta inför mig, de själar som jag själv har skapat ur viva. Därför, älskade vänner, så låter han Jesus träda in i ditt och mitt ställe. Och blodet på korset förlåter all synd. Och det här ska bli så levande för oss genom the Shekinah glory. Vad tror du det är? Ska det göra oss stora eller ska det göra oss ödmjuka? Det är Guds härlighet som talar till din ande och förklarar vem han är. Och nu börjar vi förstå att han är ganska stor. Är det på det här sättet man bygger församling? Svar ja. Eller hur? Ja, det finns ju andra sätt. Man kan köpa ett litet församlingspaket som funkar också. 100 dagar, 100 sidor. Och, ja, själslig. Så helande och frälsning handlar i första hand om din ande, vad ditt innersta. Det liv som en gång började där genom tron och nåden måste få arbeta sig ut och tillbaka igen till honom som har skänkt det. Det är därför det alltid står ejs när det står ihop med tro. Tro ejs, det betyder en rörelse emot någon. Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att var och en som tror. Det står inte på, det står ejs. En rörelse emot honom. Tron som han fick ska röra sig emot Jesus. Det ska, vi ska vara Jesus-centrerade. Är ni med? Kungen! Vi är inget. Men kungen är. Halleluja, låt han utgjuta den här uppenbarelsens och visdomens ande i våra hjärtan, står det i Efesbrevet, så att vi förstår hur väldig Gud är. Och då börjar vi vandra i tro. Jag ska ta och avsluta med en sak här bara. Jesaja 57:15. Nu kommer ju själva, vad säger man, kärnan i 57:e kapitlet här. Det handlar om Jesus, är klart. Nu ska ni få höra genom anden vem som talar. Kristus. Du, så säger den höga upphöjde, han som tronar, det har du igen. Tronar till evig tid. Han heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För att ge liv åt de ödmjukas ande. För att ge liv åt de förkrossades hjärta. Parafras, min egen parafras då, för att inte krångla till allt. Så står det så här, va? Så säger den uppståndne från de döda och den som är upphöjd och fart upp till himmelen. Jag bor och tronar nu i ett evigt tabernakel i himlen. Men samtidigt bor jag nu hos den som är ödmjuk och förkrossad. Och jag bor där för att väcka upp hans eller hennes ande och reparera era liv. Varför det? Jo, för att du och jag blir ett tempel som kan frambära andliga offer. Som är, vad var det, stor, behagliga, va? Genom Jesus Kristus som bor i oss, som har framverkat allt. Och nåden vänder tillbaka igen, va? Den kommer in i våra hjärtan. Och så verkar den tillbaka, tacksamhet. Halleluja. Tack och lov.